Lupi,
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 lupi, lupi,
lupi,
lupi, lupi, lupi,
lupi, lupi, lupi, lupi, lupi, Logistikpodden.
Du lyssnar på Logistikpodden, sista avsnittet som spelas in i Almedalen i år. Och jag sitter på Café Strandgatan mitt i Visby och det är hyfsat lugnt, men det kommer att vara lite ljud runt omkring här. Men mitt emot mig sitter Mattias Goldman, vd på Fores, eller Force som det heter på engelska.
Exakt.
Ja, fick jag veta. Välkommen hit. Vem är du?
Tack så mycket, kul att få vara med på Logistikpodden. Ja, vem är jag? Det är ju en fråga som allt för få ställer varandra. För att man svarar nästan alltid bara med vad man jobbar med när man får den frågan. Men jag tänker att jag är en produkt av min uppväxt rätt mycket. Jag är född och delvis uppväxt i Genève. Där världens största årliga bilutställning finns. Vilket betyder att redan när jag var liten så sprang jag på den där bilutställningen. Och när jag som tonåring skulle börja tjäna mina första pengar så kunde jag skriva åt biltidningar från den där bilsalongen. Långt innan jag hade körkort skrev jag om bilindustrin. Inte så mycket biltest, utan det är ju världens största och mest fascinerande industri. Sen samtidigt så är jag uppväxt i Skåne. Min mamma framförallt är gröna vågare och vi hade kompost innan året var uppfunnet och brorsan och jag fick odla saker själv i trädgården så att vi hade mat på bordet. Och det där var väldigt länge två motstående sidor. Två helt olika delar av min uppväxt. Att vara väldigt intresserad av bilar och väldigt fascinerad och engagerad i miljöfrågor innan klimatfrågan var på tapeten.
Det är det som kallas kognitiv dissonans.
Ja, eller det kallades det. Ja. Tills det med gröna bilister i mitt fall och med bilindustrins engagemang i klimatfrågan och insikten att ska vi rädda klimatet så är det bilarna och transporterna som är nyckeln. Så fick man ihop det där och insåg att det där är två sidor av samma mynt och engagemanget och intresse för bilfrågorna hjälpte mig att kunna ta ett vettigt grepp på klimatfrågorna. Därifrån kommer jag.
Just Gröna Bilister var ju en organisation som du var väldigt aktiv i.
Just det.
Blev årets lobbyist, om inte jag minns fel, för några
år sedan. Så är det, exakt.
Ja. Vilket är en fantastisk utmärkelse med tanke på att det finns ganska många som tävlar om just den. Berätta, vad gjorde ni där?
Men Gröna Bilister tycker jag var ett fantastiskt bra grepp på frågan. Där vi hade förut folk som antingen tyckte att bilen var viktig eller tyckte att miljö och klimat och hållbarhet var viktigt och aldrig skulle de tur mötas, kändes det som. Och sen med Gröna Bilister så sa vi att vi tror att de flesta människorna faktiskt behöver bilen i detta glest befolkade avlånga land. Och vi vidgar perspektivet till transporter och logistik så är det fullständigt självklart att vi är väldigt beroende av saker på hjular. Och samtidigt tror vi att de flesta vill värna klimatet och oroade över en skog som brinner eller en strand som är översvämmande. Och dessutom det vi ser när man lyfter blicken och tittar ut och ser hur klimatförändringarna redan nu påverkar stora delar av vår värld. Så jag tycker att vi fick ihop det där på ett bra sätt och skapade ett driv för en hållbar bilism och hållbar mobilitet som är Sveriges största och viktigaste klimatutmaning som vi inte har hanterat än. Vi hade ju, när jag växte upp så hade vi oljepanna i källaren, va?
Men
det är ju överallt, va? Oljepannan finns kvar och motorhuven bara i stort sett och där är den också på väg ut och den omställningen är helt central för att vi ska klara klimatutmaningen.
Jag var faktiskt med och testade bilar ett år. Den här årets miljöbästa personbil.
Ja. Jaha, fan vad kul.
På den här testbanan i Göteborg.
Just det, det var ju jättehäftigt. Ja. Riktig racingbana där man...
Jag tog några varv med min egen bil naturligtvis när jag ändå var där. Fick man ju göra. Nej, det var väldigt roligt.
Och den där racingen, precis det du säger där, var ju också en viktig del av Gröna Bilister. Fortfarande jag försöker jobba att när vi ska ställa om till de mer hållbart så får det inte vara jättetråkigt. Utan det där att testa elbilar och miljöbilar på racingbana eller försöka hitta det lustfyllda och spännande.
Jag har också kört en Tesla i insane mode. Det är grymt roligt det också.
Otroligt roligt. Jag har kört en Tesla Roadster på is.
Oj.
Den är ju bakhjulsdriven och baktung. Så att man kör med permanent bredställ och så full gas.
Ja, vad roligt. Ja, det är fantastiskt. Jag älskar 2000-talet. Det levererar ganska
det gör
bra,
det.
Tycker jag just nu. Jag brukar säga det. Men okej, okay, men Gröna Bilister, men där är du inte längre?
Nej.
Nej. Var är du nu eller vart gick du sen?
Gröna Bilister var egentligen aldrig ett jobb utan jag var samtidigt konsult på Vestander ganska länge. Det vi kallade för Sveriges enda etiska lobbyfirma. Tyvärr var det få andra som sa vi också etiska. Den branschen behöver skärpa sin etik tycker jag.
PR.
Ja, som ganska mycket är liksom bara kunden bestämmer. Så det är roligt när någon vågar utmana det och det vågade vi. Ja. Och sen när jag slutade där så blev jag min egen konsult ett tag och sen så flyttade jag till Kenya och jobbade med utsläppsminskande klimatprojekt i Kenya. Mm. Väldigt nära de som är allra värst drabbade av klimatförändringarna. Mm. Och ungefär samma veva med det så blev det logiskt för mig att säga att Grönabilister-kapitlet var dags att stänga. Ja. Jag föreslog faktiskt rent av att, att man skulle ta och lägga ner Grönabilister och säga mission accomplished. Mm. Inte lägga ner av brist på framgång utan säga att vi, nu kör vi en jättestor fest. Mm. Nu har vi Bilsweden och bilbranschen och motormännen och alla riksdagspartierna pratar om grönbilism och omställningen går jättesnabbt.
Mission accomplished.
Ja, det hade varit häftigt men det är ett annat gäng tog vid istället.
Ja. Så att det, men det krävs väl lite bränsle under vissa frågor konstant också, kan jag tänka mig.
Så är det, alltså, absolut. Och frågan är om det ibland är bättre att hitta en ny organisation. För min del blev det så att vi formade istället 2030-sekretariatet som organisatoriskt ligger under Fores där jag är vd för att ta fasta på. Alltså till en början rätt diffust så sa den dåvarande alliansregeringen att vi 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Mm. Och då sa vi, vad betyder ens detta fossiloberoende? Alltså, jag är ju rosévins oberoende skulle jag hävda, men ett och annat glas blir det här på Almedalen där vi sitter. Mm. Och kaffeoberoende skulle jag också hävda att jag är, men 5-6 koppar blir det lätt på en dag. Så vad är fossiloberoende? Mm. Och efter att vi jagat dem från hörntön med den frågan i över ett år så tillsatte de till slut en utredning för att utröna vad de egentligen själva menade.
Det var FFF.
Det var FFF-utredningen. Mm. 1064 sidor och 80 experter och drygt år senare kom vi fram till 80% minskad användning av de fossila drivmedlen i hela transportsektorn. Mm. Och det blev sen grunden för det som nu är klimatlagen och de relaterade klimatmålen.
Och de föreslog ju bonusmålet som precis har trätt i kraft.
Ja. Så mycket av det som vi har drivit nu, det kom från vad vi drev där i utredningen. Mm. Och så ser vi steg för steg att det börjar komma, framförallt på personbilsidan. Och därför är det kul att sitta med logistik på den, därför att det är bland annat där det behöver hända mer.
Jag vill komma lite grann till det, för att man fokuserar ofta på hybridpersonbilen och så vidare. Ja. Men vi ser ju att det börjar i stormsteg komma alternativa energikällor och alternativa drivlinor nu i på godstransportsidan också. Vi har Einride har jag intervjuat, vi har Tesla, står på min lista naturligtvis. Elon Musk har inte svarat mina mejl än, men det kommer väl kanske.
Ja, jag har suttit och pratat ungefär så här med Elon Musk, inte för att det är något speciellt med mig, utan bara för att jag träffade honom väldigt tidigt, när ingen ville snacka med honom. Han bjöd till pressträff tror jag, och ingen annan svensk journalist tyckte att det var värt det. Så då stack jag dit och han bara, åh vad roligt, någon som vill prata med mig.
Vad kul.
Det gäller att upptäcka dem tidigt.
Ja, det gäller att upptäcka dem tidigt. Så att, ja, jag sitter här och pratar med dig, det kommer säkert vara jättesvårt om några år att komma. Men ja, som sagt var, godstransportsidan och tunga transporter, för att vi har, brukar säga det, att man vill ju ha bilfria stadskärnor och så vidare. Och det är ju jättetrevligt att man kan gå som här i Visby. Alldeles precis vad det är faktiskt en lastbil som drömde förbi oss här.
Just det.
För att alla vill ju ha sitt rosévin eller sina mackor eller sin, vad det nu är, sin latte. Och en restaurang får väl 4 leveranser per dag. Så att ju fler restauranger desto fler leveranser. Och det tänker inte alla stadsutvecklare på.
Nej, det är sant, och hittills har vi verkligen inte brutit sambandet mellan ökat välstånd och ökade transporter, utan tvärtom så ökar transporten ju ofta mer än BNP, därför att vi vill ha just in time. Om man bara tänker på sina egna matkassar som levereras hem till exempel, så kryssar jag att jag vill ha min 7:30 från Linas och du vill ha din 7:00 från ekolådan, någon annan vill ha sin 7:30 från Coop, och alla kommer de i separata transporter. Och nu det här Kina-grejen har gett otroligt mycket långväga transporter, och det nya är också att få kläder hem, och då får du inte hem de kläder du vill ha utan du får hem 15 plagg och behåller ett. Så precis. Det är otroligt transport osnålt.
Ja, det där uppmuntras av företag som Zalando till exempel. Just de det. Säger att beställ hem flera. Ja. För vi har, och de har en extremt smidig retur.
Gratis retur, du får grejerna imorgon.
Ja, så att jag har ju returnerat grejer till Zalando. Det är den smidigaste returhanteringen jag har sett.
Ja.
Allting är förberett för att kunna skicka tillbaka.
Ja.
Så att, ja, det här, och det där driver transport naturligtvis.
Ja.
Då pratar man med Ellen McKinnon och andra som säger we have to curb transport demand.
Ja.
Vi måste transportera mindre. Det är motorer och bränslen, det är liksom marginalgrejer bara.
Ja.
Med tanke på efterfrågan som är den riktigt stora pucken att ta. Men vi har inte varit redo än för att ta i den.
Nej.
Men här, jag jobbar ju med digitalisering.
Mm.
Och där, är det ju, där ser jag att det är via den vägen man kan då samordna Linas och ekolådan och alla de här.
Ja.
För ingen av dem vill ju ligga på en balansräkning med fordon som är svindyra och aldrig fulla.
Exakt.
Och alltid kostar pengar. För det är ju därför de går med förlust.
Ja.
Alla de här.
Ja, det finns några jättespännande. Den ena är samordningen. Och där ser vi allt ifrån stora tekniska lösningar till väldigt enkla applösningar. Som bara berättar att här finns det lite plats över som man kan köpa in sig på. Allt ifrån
Tinder för gods brukar jag kalla dem.
Ja, precis. Allt ifrån ett säte i personbilen till en Europall i lastbilen. Mm. Och sen tror jag också omlastning är en viktig del i detta. Mm. Att det är nog stora lastbilar på vägarna. Och sen de här som du nämnde, vi har några partners, 2030 sekretariat som har ganska små lastbilar som då ganska lätt kan gå på el.
Hur funkar 2030 sekretariatet? Är det
funkar bra, tack.
Tack för en fråga. Men är det en organisation, alltså är det en medlemsorganisation, är det ett företag? Är det hur fungerar det? Vad är det för djur?
Så här att vi har partners och inte medlemmar och det är en viktig skillnad på två sätt. Det ena är att ett partnerförhållande antyder att vi gillar varann. Mm. Man umgås med varann så länge man trivs med varann. Den dag man inte gör det längre så är det inget som säger att man måste vara kvar. Målet är att vi ska ha en stor slutfest strax innan nyår 2030. Man säger mission accomplished och sen lägger vi ner.
Ja.
Men, och de som vill vara med på hela den resan är välkomna. De som vill vara med en del bara, de hoppar av.
Det vore väl trevligt om den var redan 2024.
Ja, tänk om vi kunde uppnå det. Men det ser tufft nog ut, vissa våra indikatorer att klara 2030. Mm. Det andra som partner istället för medlem antyder är att man sitter inte och röstar om saker. Man snackar upp sig om saker och däremellan så agerar vi fritt och snabbt och ibland ganska hårdhänt från sekretariatets sida.
Och när du säger vi, då är det du och några till?
Ja, det är jag och några till. Och några till blir snart, jag önskar jag nu kunde säga vem det är, men det är fortfarande hemligt. Men vi förstärker på beteendesidan.
Mm.
Vi har bilen, bränslet, beteendet och vi har varit lite, och hela samhällssituationen har varit lite beteendesvag. Alla stora förändringar är på fordonen och drivmedlen.
Mm.
Men som du själv var inne på där, det är på beteendesidan demand som det är väldigt mycket vi måste göra.
Jag brukar lägga till en fjärde faktiskt när jag pratar om dem. Jag pratar om att det är motorn och alltså hur man omvandlar energin.
Ja.
Det är ju jätteviktigt. Alltså hur effektiv motorn är, hur många kilometer man kommer på en kilowattimme. Bränsle eller megajoule. Ja. Men sen är det vilken energi man häller i.
Ja.
Det är ju bränslet då. Och bilen där kommer ju också luftmotstånd och allt sånt. Och körstil och allt sånt. Eller beteende. Jag skulle säga beteende handlar om hur du använder, för jag pratar transporter då, en fordonsflotta.
Just det.
Det vill säga hur du planerar, vilket beslutsunderlag du har. Och jag vet inte vilken minister som sa att den bästa transporten är den vi inte behöver.
Exakt.
Ja, det är ju rätt bra.
Ja.
Den fjärde, det är ju det som transportören eller privatpersonen eller åkeriet inte kan råda över. Och det är ju framkomligheten.
Ja.
Där har samhället en väldigt viktig roll.
Ja.
Att fundera över, tillåta off-peak-distribution, släppa in vissa saker i bussfil eller vad det nu kan vara då. Alltså, så där kommer infrastruktur in.
Ja, men jag gillar den och jag hörde en intervju med Köpenhamns stadsarkitekt där han sa vi må göra det svårt för bilarna.
Mm.
Alltså det är både ökad framkomlighet för det vi vill gynna och kanske begränsad framkomlighet för det som vi inte är så sugna på. Där har vi miljözoner för lastbilar sedan länge och nu kommer det på personbilsidan också. Mm.
Så att det här, och det, bonusmålus.
Ja.
Alltså det är ju det här, piska och morot då.
Ja. Gynna det som är bra och låta det bekostas av det som är dåligt.
Ja. Så att, men 2030-sekretariatet är alltså en del av Forest då, där du är vd.
Organisatoriskt är det, vilket ju dels betyder att jag kan leda Forest som jag tycker är kul och dels hålla på rätt mycket med transportfrågorna där jag genom åren har fått ett upparbetat nätverk och kan frågorna någorlunda.
Ja.
Och så betyder det också att 2030 kan koncentrera sig på sakfrågan. Behöver ägna otroligt lite tid åt administration, organisation, hemsidor, uppdateringar, skicka fakturor, det kan vara. Därför där har man hela det administrativa på Forest också, stans bästa möteslokal i både Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.
Okej, för ni finns där?
Ja.
Ja, okej. Berätta om Fores.
Fores, den gröna och liberala tankesmedjan, 410 i år, bildades långt innan jag kom dit, utifrån en tanke att det behövs någon som är brobyggare mellan forskningen som ibland är för introvert och lite för rädd för dagsljuset och behöver vara mer relaterad till politiskt beslutsfattande.
Mm.
Politiska beslutsfattarna som ibland tittar lite för mycket på SIFO-mätningarna och markerar mot varann och vem ska regera med vem och behöver ha bättre grund för sina beslut.
Mm.
Och näringslivet som vi nu ställer allt tuffare krav på att de ska vara en del av hållbarhetslösningen, men rätt många av dem famlar hur det egentligen ska gå till.
Mm.
Och en del av dem har väldigt bra inspel på hur de skulle kunna leverera större hållbarhet men har inte riktigt fått politiken att förstå deras villkor. Så den brobyggarfunktionen har vår tankesmedja som formellt då är en ideell stiftelse. Vi ska inte gå med vinst och sådär.
Nej, just begreppet tankesmedja är ju think tank. Det dök väl upp för var det 10-15 år sedan någonstans. Fanns inte i Sverige innan något som kallades för tankesmedja. Vad är det som gör tankesmedjor Vad skiljer det från en lobbyorganisation?
Alltså om jag själv tittar på min egen bakgrund där du började med att fråga, så är tankesmedjan ungefär det göttaste det jag har hållit på med. Jag var på statskunskapen och, men höll på med väldigt mycket teori och väldigt lite praktik. Jag var på Grenabilister som var fantastiskt på många sätt, men det är ändå en medlemsorganisation. Man måste vänta in medlemmarna, få in deras medlemsavgifter och allt sånt där. Jag var på en lobbyfirma, jättespännande. Vi jobbade bara med bra grejer, men man måste ändå fakturera per timme och det är ändå uppdragsgivaren som bestämmer. Och jag var i partipolitiken med ett parti som jag fortfarande på många sätt sympatiserar med, men som också var liksom för mycket här och nu och inte förmådde lyfta blicken till de stora samhällsfrågorna. Så alla de här, de göttaste delarna av detta, baka ihop det och du får en tankesmedja. Och så märker man att väldigt många tycker nu att men ett helt partiprogram, det har inte jag lust att svälja. Jag vill inte ha en partipolitisk stämpel på det sättet, och vi märker att partierna behöver, det behövs någon till, och därför finns det nu ett liksom sug efter både att skapa tankesmedjor. Det dyker upp några nu med jämna mellanrum, några nya som vi alltid välkomnar och vill skicka blommor till. Tyvärr verkar det ganska ofta visa sig vara ett gäng glada studenter som sitter och dricker vin och klurar på sin kammare, och det är lite för snävt varför riktigt hjälpa samhällsutvecklingen.
Ja, just det.
Men ändå, alltså det finns en sån trend åt det hållet att hitta nya mötesarenor, där tror jag tankesmedjorna kan hjälpa till.
Ja, ni syns verkligen. Om man liksom bevakar det här området så dyker både Fores och 2030-sekretariatet upp lite varstans.
Fast det roligaste är faktiskt när vi inte syns. Vi har, i 2030-sekretariatet så har vi då att vi ska uppfylla målet fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och 7 riksdagspartier står ju bakom det. Och de 7 partierna träffas hos oss i vår källare på Fores. Ett rum som inte har fönster. Det är knappt täckning där inne. Och de mötena 2 gånger per termin, utan åhörare, inga ungdomsförbund som gastar, ingen som tweetar, man har inte ens med sina sekreterare, och så kan de snacka ihop sig om, ja men vi gör det och vi gör det, för att alla har det gemensamma målet. Sen kommer de ha olika varianter på det målet, men att kunna erbjuda en arena,
och spännande,
där jag aldrig, om du skulle ställa en följdfråga nu, så kommer jag inte svara på den, vad de diskuterade, utan det är allmänt bara berättar att de mötena sker.
Jag förstår att du inte kommer svara på det, men jag tycker bara att mötena sker och att folk går dit. Och alla kommer då?
Ja, och det känns härligt att få vara den möjliggöraren till ett fördjupat, bättre samtal.
Jag är väl också sån, så jag tror på samtalet som kraft. Det är därför jag gör den här podden också, för jag lär mig så mycket av att samtala med alla dessa intressanta personer.
Jag tycker man märker också här på Almedalen att vi är på väg från en situation där några få står på ett podium och de andra får lyssna och möjligen ställa 2 frågor, till att man mer betonar att det är bra om vi alla sitter mer jämlikt kring ett bord och alla kan tillföra någonting.
Något jag märkt, om vi ska prata Almedalen lite, du är veteran här, är att andelen slutna event har ökat ganska mycket. Och de är väldigt bra. Det är ju det de är. Alltså en middag, en lunch, en frukost där man sitter i ett stängt rum. Några personer som någon har handplockat, en mix av människor, och så sitter man där och så pratar man om en sak. Och det är på gott och ont det där. Alltså alla är här, så att då kan man arrangera de eventen. Det är väldigt billigt att få hit folk som redan finns stan. Men de är slutna också. Och panelerna, de kan också bli bra om man har tur. Men det är på de här slutna eventen som det verkligen, de djupa diskussionerna kommer fram. Jag antar att du har varit på ett gäng sådana genom åren.
Absolut, men jag delar din bild att trenden är mot detta nu. Och jag delar också din oro att det som kännetecknar Almedalen och kännetecknar svensk demokrati, en öppenhet där alla får komma till tals, är lite utmanat nu. Och när man funderar på vilka ska vi ha med på det här slutna samtalet, ja men då blir det ju lätt the usual suspects. De där som vi vill ha in, som ingen visste hade en smart tanke. Den nya entreprenören, uppfinnaren, den som har tänkt en klurig tanke, vad det nu kan vara. De missar man i så fall. Så jag vill hitta någon slags, i alla fall semiöppen variant, där man bjuder in lite bredare till. Men ta fasta på att det är bättre ett samtal än en panel.
Ja, men de bästa panelerna, det är ju där du går därifrån och har lärt dig något och har blivit lite förvånad.
Ja.
Kanske förbannad också. Det gör
det
absolut ingenting. Men du har dratt igång något. De seminarierna där du redan innan vet vad alla kommer att säga, de har ingen idé att gå på.
De är tyvärr i majoritet. Ju.
Ja, de är i majoritet. Man vet, man ser vilka politiker som står där, så vet man vad de kommer att säga. Så att när de börjar prata i slutet kommer alltid de in. Då kan man gå därifrån.
Men det som är lite synd med både Almedalen och hela den politiska debatten, och inte minst mediedebatten, när man tänker på om transportsektorns omställning, det är att den nästan alltid illustreras med en ny elbil. Ibland av ett specifikt märke dessutom. Medan vi vet att vi behöver, och där kan de här slutna samtalen kanske vara till hjälp. Vi behöver få till ett bredare och bättre samtal. Och när det inte är viktigt att fylla så många stolar som möjligt, då kanske man kan tillåta sig att säga, vänta nu här, här är en utmaning som är större och som vi hittills inte har hanterat. Vi behöver 6 personer runt bordet för att hantera den.
Det var så vi byggde kärnkraften.
Var det så?
Ja, det var väl staten och industrin som i princip satt sig i ett rum och sa nu måste vi ha detta. Och så satsade man.
Ja, och det är där jag inte vill hamna, att man bara har de mest etablerade staten och industrin. Vi ser nu till exempel att vi ska ha en ny miljöfordonsdefinition.
Mm.
Och det är jätteviktigt att regeringen inte bara snackar med Volvo utan utnyttjar den breda kompetens vi har och de många aktörer vi har inom biobränslen.
Jag har förstått att det debatteras just nu.
Ja, det gör det. Ja. Exakt.
I media.
Ett av de vanligaste slutna samtalen jag har just nu, eller mest förekommande, är om just detta.
Ja. Så, och var landar vi då?
Nej, men jag är inte tyst för att jag inte vill prata om det. Nej. Utan för att vi vet inte, utan Nej. Det är en strid som verkligen står just nu. Och där vi vet att Volvo är mycket utslagsgivande i den här diskussionen.
Mm.
På lätta sidan Volvo Cars och på tunga sidan Volvo lastvagnar. Och att de har inte varit i främsta ledet när det gäller elektrifiering, vilket betyder att de ibland har en lite återhållande funktion. Och jag förstår en regering som vill ta hänsyn till en så stor och på många sätt fin aktör. Men vi behöver också ha instrument som påskyndar omställningen. Vi har ju sagt 2030 fossilfritt i allt väsentligt. Då har vi inte tid att vänta på laggards och eftersläntrar.
Och vad är då fossilfritt, som ni sa? Det var ju svårt att definiera det där.
Ja, fossiloberoende var så.
Alltså fossiloberoende.
Fossilfritt är ju betydligt lättare att definiera, men betydligt svårare att uppnå.
Mm.
Och jag är inte säker på att fossilfritt är nödvändigt. Alltså jag kan tänka mig att om man har biogas och så har du naturgas som ren backup, då är det okej. Okay. Och den av oss som har kört en E85-bil vet att E85 betyder att det är 15% något annat. Det är fossilt. Kör man elbil så finns det en liten slatt av fossil el i nätverket som är ett reservkraftverk som drar igång en smällkall vinter när vattenkraften är frusen eller vad det nu kan vara.
Ja.
Så på marginalen så är det där inte värt pengarna att ersätta kanske.
Nej.
Utan fossiloberoende men med väldigt höga ambitionsnivåer.
Men pratar man fortfarande bara framdriften? Av fordonen, eller det är ju produktion, distribution av fordonen och hela om man tänker fordonet från cradle to grave. Ja.
Vi börjar få en bättre diskussion där, men den är fläckvis.
Ja.
När det gäller elbilarna så har vi nu en i och för sig ganska förenklad diskussion, men vi pratar ändå om batterierna, varifrån kommer litiumet, varifrån
till
kommer
exempel,
kobolten, hur stor är klimatpåverkan av framställan av batterierna.
Mm.
Märkligt är att vi har aldrig pratat om det där vad gäller fossilfordonen, eller hur stor påverkan är att ta upp oljan ur marken som ju ökar
snabbt.
Jag
har pratat om det, för jag har gjort livscykelanalyser.
Ja, men det var, du har gjort det, jag har gjort det, men i samhällsdebatten eller hur man räknar finns inte med.
Ja. Men och vad har man landat då? För det går ju rykten om att ja, det är elbilar bara skit, för det går åt mer energi att göra ett batteri än vad man kan tjäna på det och bla bla bla. Det finns ju hur mycket rykten som helst kring det här.
Vi har inte landat, kan man inte säga, men vi har landat i en ökad förståelse att en elbil är inte bättre än elen du använder för att ladda den.
Det.
Att det är jätteviktigt för elfordonen hur batterierna är framställda.
Mm.
Vi ser ju en del batterifabriker nu som använder sol- och vindkraft och då ser det mycket bättre ut.
Mm.
Men också att vi måste ställa följdfrågor på hur ser det ut på arbetsförhållandena på koboltanläggningen till exempel.
Mm.
Och där är det inte sant att det alltid är uselt för att det är Kongo.
Nej.
Men det kan väldigt ofta vara uselt för att det är Kongo. Där tycker jag det är rätt häftigt att så länge vi hade de här batterierna i våra mobiler och våra datorer så var det ingen som ställde de frågorna. Men när det välkommen till fordonssektorn.
Mm.
Då kan vi få ordning på hållbarheten. Det är först då.
Mm. Samma såg det är ju skalan är så mycket större.
Ja, men också att det är ett varumärke som kan ta mycket mer stryk.
Ja.
Och att det är, när man investerar flera hundratusen kronor så vill man att det ska kännas okej hela vägen.
Ja.
Vi såg också det på biodiesel där ju under 30-40 år så har vi använt palmolja i våra kex och allt möjligt annat. Utan att ställa några följdfrågor.
Nej.
Och sen när HVO kom så kom följdfrågorna direkt och det var bra.
Jag jobbar ju i den branschen då. Jag jobbar på TV Sverige och vi köpte ju in en massa drivmedel. Vi har alltid haft alternativbränslen som alternativ då.
Just det.
Där. Och då kom den här från Neste i Finland.
Just det.
Palmolja som OKQ8 skulle börja lansera i Sverige.
Ja.
Och de fick dra tillbaka.
Ja.
På grund av opinionen från Greenpeace framförallt då. Som visade bilder på döda apor och annat sånt. Va? Så att, och det funkar inte med palmolja.
Nej. Och med stor respekt för Greenpeace så är de ändå väldigt duktiga på att göra en fråga väldigt svartvit.
Ja, det är klart.
Det kan hända att det är deras roll, men vi andra behöver nyansera det där. Och se, och dessutom jämföra det med vad alternativet. Och när alternativet är det fossila så blir jag helt förfärad över att vi nästan aldrig pratar om att hälften av oljan nu är Putin.
Mm.
En ökande andel är Mellanösterns diktaturer.
Mm.
Nästan uppemot 10% i Nigeria. Alltså det är mycket otäcka länder. Och det kom och
oljan
som
fracking i USA som gör dem självförsörjande.
Precis. Alltså, och mycket mer av oljan tas fram på otrevliga sätt. Fracking, kärnsan, oljefri för 3000 meters djup i Mexikanska golfen där det tog 2 år att få i proppen när det läckte.
Mm.
Allt mer under Arktis smältande isar där det är väldigt svårt att hantera ett spill. Så det där är det man måste jämföra med. Man ska inte jämföra med paradiset eller liksom, utan jämföra med det fossila.
Men den här, den måste ni brottas med, hela den här relativismen som detta, att man väljer alltid vad man ska jämföra med när man ska få fram en ståndpunkt. Hur hanterar man det? Liksom, att säga att ja, vi vill ha ett objektivt systemsynsätt här. Det går ju inte i debatten, för du får inte plats med det i en debattartikel. Då är det mycket bättre att jämföra med en apa då.
Mm.
När du ska stoppa ett helt bränsleinitiativ. Alltså, hur hanterar man det?
Ja, men vi hanterar det genom att säga att du ska jämföra med det förhärskande alternativet och jämföra med de alternativ som står dig till buds.
Mm.
Och det är svårt därför att vi vet att etablerade har alltid större och djupare fickor när det gäller att få mediekanaler och anlita lobbyister och så vidare. Så det betyder att de som står för det fossila, det är klart att de ser till att man ganska snabbt spelar in synnerligen negativa bilder på vad det förnybara kan få för konsekvenser.
Mm.
Och då blir tyvärr organisationer som Greenpeace ibland nyttiga idioter som på goda grunder av goda skäl lyfter fram problemen med det förnybara och gör att man då med armarna i kors sitter kvar i det fossila.
Mm. Jag är väldigt frustrerad ibland över vissa debatter och hur man vinklar dem då.
Ja.
Men sen är jag liksom lite för, jag ger mig inte in. Jag väljer mina strider.
Ja.
Liksom, jag jobbar inte så som du gör heller. Men ja, jag kan bli riktigt frustrerad ibland.
Men jag tänker att jag tror att det finns en eftertankens kranka blekhet hos en del miljöorganisationer som insett det sätt som man gav sig på biobränslena ledde till att vi blev kvar på fossileran mer än att det ledde till en skärpning av det förnybara. Och nu har vi tagit oss ur det allt väsentligt i Sverige. Vi har fått en reduktionsplikt för biobränslen och så. Men på Europanivå, när nu EU tar fram sitt nya förnybarhetsdirektiv och så lever det kvar. Food versus fuel finns kvar och någon slags tanke att använda vid skogen, vilket vi förstås ska, va?
Mm.
Att då skövlas den och växer inte upp igen. Alltså så här dumheter.
Men där har jag förstått att den europeiska franska jordbrukslobbyn har ju arbetat mot skogsbränslen då.
Ja.
Som ett alternativ att det ska tas bort från definitionerna och alltså, det har varit, vi har fått kämpa ganska hårt för att få hålla kvar det, för det, vi har ju mest skog per capita, jag vet inte, i Europa i alla fall.
Ja, alltså de kämpar hårt mot att använda skogen därför att i Centraleuropa, med rätta, så tänker man där på en skog som någon slags park där man går med hunden.
Mm.
Och så ser det ut runt Bryssel, va?
Mm.
Men så ser det inte ut i Sverige. Så det räcker liksom, jag rekommenderar alla att gå in på Google Earth och kolla på Sverige och Finland. Så fattar man att här ser det annorlunda ut och vi börjar få använda skogen.
Jag såg någon sån här kurva över vårt skogsuttag. Eller vårt
bestånd. Hur mycket skog som finns över.
Ja. Och det har ju växt senaste 100 åren konstant. Ja. Gudrun, det var en sån litet hack bara. Och sen fortsätter det att växa.
Exakt.
Så vi tar ju inte ut så mycket som vi skulle. Och hade vi varit lite smartare i vårt skogsbruk så hade vi kunnat ta ut ännu mer.
Sen gäller det bara att kombinera det med hållbarhet. Där ibland så tror jag att vi som propagerar för biobränslen måste vara väldigt hårda på hållbarheten.
Mm. Ja, det känns lantbruket, skogsbruket.
Lant- och skogsbruket. Och det känns orättvist därför att vi vet att det fossila jobbar nästan ingenting med hållbarhet i oljeuttaget. Men vi vet att kraven kommer väldigt hårt på oss annars. Och detsamma är ju på grödor, biobränslen från jordbruksmark.
Mm.
Att nu är vi pass 9 miljarder människor. Vi ska upp i 10, 11, 12.
Mm.
Och det är viktigt att den där marken som inte behövs nu, att den finns kvar för framtiden. Att den inte har växt igen eller att man inte lagt ett externt köpcentra på den bästa jordbruksmarken som händer i Sydsverige och så, va? Och då man under tiden håller dem öppna och håller bonden, den yrkeskategorin vid liv. Om man gör det med hjälp av biobränslen, så dels ersätter vi det fossila och dels finns den marken kvar när den behövs.
Där är ju väldigt svårt. Just lantbruk, de måste ju bli storskaliga för att vara lönsamma idag.
Ja.
Så att den enskilde bonden som liksom har för husbehov och odlar, det finns knappt längre.
Nej.
Man är så känslig för väder och vind och störningar och annat att man behöver ha tillgång till de snabbaste bästa maskinerna, och då är man del i en större koncern eller konglomerat eller något sånt. Så att
Men det är väldigt spännande hur biobränslen funkar där. Vi har ju en stor etanolfabrik i Norrköping.
Mm.
Och just nu så använder de mindre spannmål än tidigare. Därför att de där spannmålen, efter att det varit ganska dålig skörd i Sverige i sommar. Det var ju regnat för tidigt och det var för torrt för tidigt och för varmt och allt sånt. Ja, då drar de ner på biobränsleproduktionen till förmån för mer spannmål för människor och djur.
Mm.
Så där är ju liksom, där är biobränsleproduktionen en fantastisk buffert som jag tror få har förstått hur den kan öka och minska beroende på om det är överskott eller inte. Mm.
Ja, men det är så, jag tror det är så man måste tänka, att ha två användningsområden för saker minst. Mm. Så att man kan spela. Inom transport kallar vi för rampgods. Det vill säga man ställer gods på kajkanten som ska skickas till andra sidan.
Ja.
Och man har
lite.
En månad på sig. Och sen ser man till att fylla varje avgång med det godset. Så att det
mest idiotiska exemplet på motsatsen, jag tycker det är en bra liknelse. Det mest var när jag bodde i Kenya. Och då var det den här food versus fuel-diskussionen. Du får inte odla för biobränsle, någonting som går att äta. Sa de europeiska miljö- och biståndsorganisationerna. Nähä, sa den afrikanska bonden. Okej då, då odlar jag istället jatrofa för att göra biodiesel av. Den är lite giftig så den går inte att äta. Bravo, sa miljöorganisationerna. Det här är giftigt, det är perfekt. Och sen blev det missväxt för majsen. Och då stod den afrikanska bonden där med en massa jatrofa som inte gick att äta. Och svalt. Om man då istället hade odlat något som också går att äta, så hade man förstås inte stoppat i en SUV och kört bil med den, utan man har ätit den. Så liksom, det är inte bara att det är liksom en grad fel, utan man hamnar 180 grader fel.
Och man kommer alltid att sälja till den som betalar bäst.
Nej, men man kommer alltid att mätta sin egen mun först.
Ja, det, Maslows trappa.
Exakt, den gäller.
Ja, den gäller ju. Så att, och sen också, jag har jobbat lite med alternativbränslen. Det finns ju inget som inte är konkurrensutsatt.
Nej.
Från ett annat intresse som också vill åt samma råvara eller samma substans eller samma...
Och den konkurrensen blir tuffare och tuffare nu när vi ska bort från det fossila in i förnybara.
Förutom
på så
solen
många...
möjligtvis.
Just det, den.
Alltså det, men allting kommer ju från den egentligen då. Även våra biobränslen kommer ju från solen en gång i tiden. Så att, men hur nära är vi att tämja... Jobbar ni med det? Hur nära är vi att tämja solen? Alltså, när har vi solceller på alla våra tak? När har vi batterier i alla våra hus så att vi kan lagra den energin? Korttidslagra. Alltså, där måste ju vara en enorm vinst att göra. Eller besparing.
Alltså när jag började jobba med transportsektorn så var ju transportsektorn och bostadssektorn två helt olika saker. Och
även
Nej, nu hänger det ihop. Dels hänger det fysiskt ihop att den som skaffar solceller och när vi får allt mer intermittent energi, vindkraft till exempel, så kommer vi behöva lagra överskott för att använda när vi inte har nog. Och en elbil med ett batteri på 30, 60, 100 kilowattimmar eller ännu hellre en elbuss med ett batteri på 3-4 gånger den storleken.
Den kan vara en buffert, ja.
Jättebra för att lagra, samla på sig och sen släppa ut på nätet. Så det är den ena delen, att liksom de hänger ihop. Den andra delen är att den som sätter upp solceller på taket eller den som skaffar en elbil vill ju förstås kunna ladda den med en el man producerar själv. Och den som har solceller tänker, varför ska jag skicka ut det här på nätet när jag kan ladda bilen med det? Så att man blir en aktör väldigt naturligt inom båda.
Jag har haft några. Jag har haft Erik Sinn här till exempel från Göteborg Energi. Då.
Han
vi har
är
pratat om smart grid.
Ja,
han cyklar omkring här i Almedalen. Han
med har, solcellerna va?
Nej, han har en cykel. Han har ett annat företag med sån här Velocity, där han har
just
den här Villav-cykeln då. Man ligger och cyklar.
Just det.
Och så har han ett släp bakom för passagerare.
Ja.
Och han kör politikerna sina tal och sina möten och sånt.
Just det.
Och, ja, han är väldigt, väldigt aktiv här. Så att det är väldigt kul. Om man nu ska avsluta lite grann med att blicka framåt.
Ja.
Alltså 2030, det är ju ett årtal du har liksom intatuerat i pannan nu då.
Just det.
Ja. Men vågar man blicka längre fram här, så hur kommer det att gå då? Alltså det ser ju rätt mörkt ut. Vi har rätt lång väg att gå. Jag är teknikoptimist, men samtidigt så är mänsklig natur är kortsiktig. Ser vi här i Almedalen, inte minst. Det är val. När det här publiceras så har det varit val i Sverige. Det här kommer ut efter valet och då vet vi hur det gick. Det ser inte så där jätte... Liksom, förtroende ger man ut. Just
om man börjar med själva valet, så vem som än vann, så vet vi att 7 av riksdagspartierna står bakom klimatmålen, både för transporterna 2030 och det långsiktiga för 2045. Man vet att också energiöverenskommelsen är en fempartiöverenskommelse. Så vi har ungefär, för att ta en liknelse, så när man klättrar så säkrar man ju innan man klättrar vidare. Och det där säkrandet som vi inte kan ramla ner, det har vi gjort. Och det har vi gjort liksom en bred samhällsöverenskommelse. Så där är väldigt, väldigt trygg. Och det här är då den första nya regeringen och nya riksdagen och nya kommunledningarna som har utgår från den nya klimatlagen. Det är den som ligger på bordet när man börjar skissa på politiken. Och det gör också att jag tror att vi kommer få en väldig acceleration. Som jag har börjat försiktigt nu med bonus-malus och reduktionsplikt. Men den här regeringen börjar från scratch. Att direkt formulera en politik som leder till detta. Och det de också märker är flåset från omvärlden. Norge med sina elbilar, Danmark med sitt cyklande och sin vindkraft, men också länder som Indien som har sagt att 2025 är det slut på nya fossilbilar där. Och regeringen var så tydlig till och med, så de sa att bilindustrin, att om ni kommer att fortsätta bygga fabriker för fossilbilar så kommer vi att bulldozera era fabriker. Alltså det är på den nivån va? Alltså det, och det är världens största demokrati, så de har lite tryck bakom sig.
Och ska vi prata icke-demokrati, så har vi Kina som verkligen flyttar fram positionerna nu när USA drar tillbaka.
Absolut, och jag tror att Trump där, man kan aldrig prata prata en timme med varandra utan att nämna Trump. Och Trump
det är den nya Goodwins lag.
Ja.
Den som säger att du kan inte ha en diskussion utan att det degenererar till att prata om Hitler till slut.
Ja, men det, och ja. Det här är inte att degenerera tänker jag, när man pratar Trump, utan Trump är den gemensamma fiende vi behövde.
Mm.
Som gör att alla liksom får ett gemensamt skäl att finna varandra. Nu jäklar ska vi visa. Det var ju delstaten i USA som direkt sa att vi är något annat än Trump. Och, och städerna, företagen och varenda land i världen håller ju fast vid Parisavtalet och skärper sina ambitioner. Det är liksom en reaktion på Trump.
Mm.
Så jag tror också tyvärr på grund av det faktum att vi nu ser klimatförändringarna så nära. Vi ser skogen som brinner, vi ser värmerekorden, vi ser nödslakten av kreatur, vi ser de översvämmade stränderna, vi ser den sinande brunnen. Allt det tillsammans gör att vi får ett helt annat tryck i klimatfrågan än när vi förut behövde illustrera det med en isbjörn någonstans.
Mm. Ja, det blir påtagligt och som sagt, jag vet inte riktigt när man börjar se skillnad mellan väder och klimat. Vi har fint väder här nu, men som sagt var, det är väldigt svårt den här långtids... Det är långsamma förändringar som ger ökat antal katastrofala väderutslag. Och
där har det... Förut var det ju så att allmänheten sa det där är nog bara väder, det är skönt när det är varmt. Ja. Nu är det tvärtom.
Mm.
Nu säger allmänheten värmerekord i maj, nödslakt, allt det där, det är klimat.
Mm.
Och vi som vill luta oss mot forskningsmässig grund säger... Mycket, det ligger mycket i att det troligen är det, men det kan också ha varit extremt väder.
You never know.
Exakt.
Riktigt så.
Men det skapar i alla fall ett förändringstryck som är otroligt viktigt. Plus att väldigt många vill detta av andra skäl. Vi delar ut priset på Fores 2030-sekretariatet, årets oväntade klimathjälte. Första året gick det till Spotify.
Mm.
Och då är det ju ingen som skaffar Spotify av klimatskäl förstås. Nej. Man skaffar det för att man vill ha all världens musik med sig överallt.
Mm.
Men sen blir klimatnyttan jättestor jämfört med att ha alla dessa CD-skivor och CD-spelare.
Ja, alla plastbitar, ja.
Exakt.
Ja, ja.
Och på allt fler områden är det så att av helt andra skäl gör man grejer som får jättestor klimatnytta och man bara upplever ökad bekvämlighet. Mm. Det är därför som jag är optimist också. Inte minst när det gäller delningsekonomin. Och att vi, av helt andra skäl så vill vi göra något annat än att just äga personbilar allihop.
Vi låter det vara slutordet, men på en positiv klang i ett problemfyllt område. Tack Mattias för att du var med. Det har varit väldigt kul att lära känna lite bättre. Vi har träffats ett antal gånger genom åren i olika paneler och så vidare. Men väldigt tack. Och nu vet jag att vi måste springa vidare till nya utmaningar här.
Precis så är det.
Ja.
Tack för att jag fick vara med på Logistikpodden.
Mm, tack. Och tack du som har lyssnat, naturligtvis. Vi återkommer med nya avsnitt som inte är inspelade i Almedalen. 2 veckor efter detta har publicerats. Ha det så bra. Vi hörs.
Logistikpodden.